Ditt lilla mörker i ljuset. Av och med Andrev Walden.
Förord. Borstar tänderna och bestiger min spegelbild med blicken. Tänker att där står svaret på frågan, vad ska det bli av dig? En gång läste jag en intervju med en förläggare som fick frågan om vad hon som läsare av outgivna bokmanus var mest trött på. Och hon svarade någonting om huvudpersoner som betraktar sig själva i badrumsspegeln. Jag har aktat mig noga för att betrakta mig själv i badrumsspeglar sedan dess. Men hösten 2017 blev jag nominerad till Stora journalistpriset. Och en kollega som också varit nominerad förklarade att den sortens erkännande gör att människor börjar läsa det genom ett förlåtande filter. Eller om hon sa förgyllt filter. Det blir i alla fall svårare att skriva, men lättare att bli läst. Om jag förstod henne rätt. Du tror alltså att den här texten är bättre än den är. Åtminstone nu när jag försäkrat mig om att du vet. Det är ju helt underbart. Jag kanske till och med kan prata med mig själv framför den där badrumsspegeln. Du skulle bli författare. Precis som mormor lovade dig när du var 6 år. För att försäkra sig om att orden skulle eka i pojken för alltid, dog hon strax efteråt. Det var omtänksamt. Orden har ekat i mig sedan dess. Eller liksom hemsökt mig. Jag hade nog blivit författare för länge sedan om hon inte hade stressat mig med den lilla monologen. Och döden också, var det verkligen nödvändigt? Om hon kunde se mig nu skulle hon i alla fall vara nöjd med sig själv. Nicka och le på det där milda sättet som vänliga spöken ler. Profetian har slagit in. Pojken med orden har blivit författare. Fast det inte är alldeles sant. Spöken är ju i regel genomskinliga och följaktligen dåliga på att reflektera ljus. En förutsättning för att optiken i ögat ska fungera. Så vi kan nog utgå ifrån att sikten är dålig på andra sidan. Och då syns det väl knappast att det inte är en riktig bok. Inte en som man författar. Bara en samling krönikor jag skrivit och teckningar jag ritat de senaste åren. Det finns röda trådar förstås. Som barnen och rymden och undergången. Och jag är nästan säker på att allt sitter ihop på något sätt. Kanske mer än jag själv begriper. Det vore ändå typiskt mig, ett kroniskt otydligt svar på frågan. Du skulle bli författare, om man kisar lite. Jag går till mitt inre rum och hänger mig. Söndag, Moderna museet med barnen. Det är ett misstag. Det är för mycket människor och för mycket rum. Barnen vill bara springa, ingenting annat. Tills jag säger att man inte får vidröra konsten. Då vill de vidröra konsten också. Springa och vidröra konst. Treåringen rinner iväg genom en skog av ben. Det är inte klokt hur snabb han är. Jag krånglar mig framåt med blicken förtöjd i hans ryggtavla tills han försvinner ur sikte. Slutar andas, tacklar människor, hittar honom och ska precis börja andas igen när jag inser att det får vänta. Treåringen bestiger en Yayoi Kusama-installation. Den japanska konstnären har anlagt en bädd av okokt pasta över ett 25 kvadratmeter stort podium. Treåringen halkar runt i den okokta pastan som en liten papphammar. Han är på väg mot gipspenisarna i pastahavets inre. Genom sorlet hör jag hur det knäpper och knastrar när rigatoni och farfalle kollapsar under de små sulorna. En vakt springer till den okokta pastans undsättning och ropar "Nej!" Jag kröker mig över konstverket och ytbärgar treåringen medan sambon börjar städa pastan. "Nej! Man får inte städa pastan heller!" ropar vakten. Men det är redan för sent. Pastan är städad. Och nu är det inte längre abstrakt expressionism med hissnande pendlingar mellan makro- och mikrokosmos. Det är bara städad pasta, som är lite trasig också. Vi byter en blick, vakten och jag. Det kan vara en blick som betyder att det här måste tystas ner. Att Yayoi Kusama inte behöver veta. Hon är ju inte där. Hon befinner sig i eremitens kontemplativa enslighet eller något. Och det vore onödigt att störa henne. Det kan också vara en blick som betyder att jag borde säga någonting. Förlåt eller så. Men det gör jag inte. För jag är inte heller där. Inte längre. Jag har gått till mitt inre rum och hängt mig. Innan jag blev pappa brukade jag hata föräldrar som lät sina barn skrika på bussen eller rusa mellan restaurangborden. Jag föraktade den där tomma blicken, den halvöppna munnen som om de inte hörde eller ens bekymrade sig. Nu vet jag att man hör och bekymrar sig. Men att det finns en jordfelsbrytare i huvudet som slår ifrån när det blir för mycket. Man går liksom in i ett slags strömsparläge där alla funktioner utom de kritiska stängs av. Och ambitionsnivån sänks till frågan.